Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Hej och välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabine Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens avsnitt träffar vi Joakim Flodin, försäljningsdirektör på Schibsted. Han berättar om sin hockeybakgrund, om sina första säljjobb, om sin fäbless för shotsbrickor. Och att han har dolda talanger, så som att vara en jävel på att dansa bugg. Och att han i grunden är träslöjdslärare. Vi reder också ut varför man så lätt blir skrämd av Jocke när man träffar honom för första gången. För jag är inte den enda som har tänkt, för i bubblan vilken sammanbiten typ, vid första mötet med Jocke. Och egentligen undrat om man har haft huggtänder bakom det där uteblivna leendet och de där vid första anblicken isblå ögonen. Men vi får också reda på att jag inte är den enda som helt och hållet fått det intrycket i kullkastet. För vet ni vad? Den där Jocke Flodin är en riktig mysfarbror han liksom. Han må vara en Dracula on the outside, men helt säkert vet jag nu en pappi on the inside. Jag är inte livrädd för Jocke längre. Jag till och med gillar verkligen den där Jocke. Och nu förstår jag varför så många fler med mig gör det. Lyssna allihop så förstår ni varför. Och vet du vad som är roligt att just du är med? Eftersom jag tyckte att du var också just tråkig när jag träffade dig. Så kan det vara roligt att man får höra att du inte är det. Så därför kändes det så där extra kul att ha dig med.
Ja, vi får se då hur det går. Kanske blir ännu tråkigare efter.
Alla säger upp sig från bladet. Ja, men hur som haver så önskar jag dig välkommen hit, Joakim Flodin.
Tack.
Idag då försäljningsdirektör på Schibsted.
Ja.
Kan inte du börja med att berätta lite grann om dig själv, din uppväxt, familj och bakgrund?
Mig själv, min uppväxt. Jag tar det från början då. Jag är född uppvuxen i Huddinge. Kommer från en stor familj. Jag har 4 yngre syskon. Det är 5 år mellan mig och min äldsta yngre bror. Och sen är det 5 år till ett tvillingpar. Och så ytterligare 5 år till min yngsta syrra då.
En stor familj,
exakt. Uppväxten var ju mycket, mycket idrott. Det har ju varit hockey och fotboll fram till jag höll på med hockeyn lite längre, så den var jag väl med hela vägen upp till 19-20 någonstans, lag fotbollen kanske 15-16, så det var mycket, mycket idrott. Det har liksom, hela uppväxten var idrott. Det blir nästan så att antingen så är det liksom idrotten och det man håller på med, eller så är det annat då. Vi tränade mycket. Jag kommer ihåg att vi hade 35 timmar i veckan som mest. Och det är klart att då finns det inte så mycket tid. Ja, det var så. Men det var också väldigt roligt. För det blir ju så när man är i ett lag och man tränar och träffar så mycket, så träffar man också vänner. Så att även utanför hockeyn då, som det var mest, så umgicks man ändå då med liksom alla lagkamrater. Så man levde verkligen i idrotten fram till 19-20 där någonstans.
Syskorna eller mamma och pappa, var de involverade i
idrotten? Minst sagt, vi är ju en idrottsfamilj. Så mina syskon och mina föräldrar går ju fortfarande och tittar en hel del på hockey. Min äldsta yngre bror då är tränare, så nu är de och tittar på lagen som han tränar. Mm. Så att det där liksom sitter djupt i hela familjen. Sen har mina syskon varit väldigt, väldigt duktiga i hockey. Både Rickard och Niklas har varit
bättre än dig.
Mycket bättre. Niklas var ju till med lagkapten i juniorlandslaget. Och där, så nära var jag aldrig.
Mm. Var det här jobbigt då för tävlingsådran?
Nej, jag tror inte det. Det var så tydligt att jag aldrig var liksom så bra. Det är nog kanske tuffare om man är liksom, ligger närmare i åldrarna och man är närmare varandra så. Men han var alltid bra. Redan från han började med hockey så var han liksom bland de bättre i Sverige. Så att det har varit en kul resa att följa bara.
Hur har er familj varit då? Har ni haft nära kontakt i familjen?
Ja, men det skulle jag absolut säga. Vi umgås fortfarande ganska mycket. Sen är det alltid så, nu har jag ju en syrra som är 15 år yngre. Mm. Och jag har ju inte bott hemma större delen av liksom hennes uppväxt.
Nej, just det.
Så det är klart att där, det är skillnad också. Så att jag och Niklas har ju en närmare relation kanske än vad jag och Victoria har som är 15 år yngre. Då. Men vi är absolut en familj som är, ja, vi firar ju alla liksom högtider och umgås liksom varje månad på middagar och så. Så jag skulle säga att vi är en ganska tajt familj.
Det är alltid
familj.
Någon som fyller år.
Ja, men så är det. Speciellt om man är många. Ja, så är det.
Finns det någon i din uppväxt som har spelat extra stor roll i din framgång eller i det du är idag eller för dig generellt?
Oh, det är en bra fråga. Jag tror inte att det är en person så kanske, utan jag tror väl att man blir en produkt av hela uppväxten med allt vad det innebär. Det är klart att jag i mitt jobb idag eller min personlighet idag så är det ju klart att jag har med mig mycket från läraryrket som jag hade ett tag och även hockeyn och idrotten. Och en del är ju såklart också att man har varit en del av en stor familj.
Just det, både så, fått ge plats och ta plats kanske.
Ja, men det är ju så. Jag tror att det är skillnad att vara liksom en av fem eller en av två eller tre. Mm. Så på gott och ont såklart. Det finns ju för- och nackdelar med alla de delarna. Så det är svårt att säga att det är någon så här, att jag känner att det är någon specifik person som har varit extra viktig. Utan jag tror att det är hela familjen och hela uppväxten blir svaret.
Du nämnde lite snabbt där i förbifarten läraryrket. Ja. Så kommer vi lite otippat då in på dina första jobb. Ja. Kan du berätta lite hur det började? Vad var dina första jobb när allra bedrog sig?
Jag har alltid gillat att jobba. Jag började ju tidigt med att sommarjobba. Också ute i Huddinge då. Då jobbade jag på som lagerarbetare flera somrar. Men sen jobbade jag då under sista tiden på gymnasiet så gick jag... jag hade svårt för det här med håltimmar och bara gå och dra. Utan då vikarierade jag på en skola som låg nära då, gymnasieskolan. Så när jag hade håltimmar så hade jag lektion för yngre elever på en annan skola.
Vilka ämnen då? Alla möjliga?
Ja, det var alla möjliga. Alla utom musik. Och det var nog både jag och eleverna glad för. Det är inte riktigt mitt ämne. Men sen då när jag väl slutade gymnasiet så fick jag jobb direkt då. Man jobbade i arbetslag på den skolan som jag började då. Och då jobbade jag med mellanstadiebarn då. Och då hade man ju alla ämnen. Men man hade specialämnen.
Var det träslöjden?
Den ena var träslöjden. Träslöjden hade jag faktiskt som mitt enda ämne på den andra skolan jag jobbade. Mm. Så jag hade en hel termin med bara träslöjd.
Är du en jävel på att göra smörknivar?
Ja, exakt. Relieffer, smörknivar, fågelholkar, allt sånt.
Ja, just det, sånt där som man behöver.
Ja, exakt. Exakt så. Nej, men det var...
Så dina första jobb, från sommarjobb då, indirekt till skolan och bli pedagog och lärare?
Ja, ja. Jag tycker det var... Det kan jag känna än idag att jag har mycket nytta av. Det jobbet jag har idag påminner faktiskt väldigt mycket om lärarjobbet. Det kan man ju inte tro, men det handlar mycket om försäljning. Det är svårt att...
Engagera, eller?
Ja, engagera, och det är även ämnen. Det är klart att alla barn i mellanstadien inte tycker att medeltiden blir det roligaste vi kan hålla på med just nu. Så då måste man liksom sälja in det ämnet och... På många sätt är det väldigt likt så där. Nu är barnen är lite äldre nu. Men det är samma. Du måste liksom hitta ämnen och trådar att dra i och förstå varför ska jag lära mig matte? Jag tycker det här är jättetråkigt. Och,
Men sen varför har även, ska jag fylla i CRM-systemet när det är så tråkigt?
Exakt, och så ska man förklara varför det är en bra idé. Men sen den andra sidan är ju, om man säger att försäljning, det som driver försäljning många gånger är att man kan få en kick av att man faktiskt drar in en affär eller man lyckades med det omöjliga, så är ju lärarjobbet är ju likt på det sättet också. Just den där belöningen, kicken man får när man ser i ögonen att liksom en 12-åring förstår matte eller lär sig att liksom läsa och skriva, när den poletten trillar ner
och de kommer framåt.
Ja, men det är priceless, och det är så tydligt när man ser när det där sker. Och den kicken påminner väldigt mycket om den där svåra, omöjliga affären som man lyckades
få in. Jag har ju luskat omkring lite inför att vi skulle ses idag, förstår du?
Mm.
Jag ville ju höra om det fanns något, så här, något som ingen annan vet som jag behövde veta. Men jag fick i alla fall höra, väldigt oskyldigt, men att du är en jävel på rita på tavlan. Är det också från pedagogiken det kommer ifrån, att du tycker om att vara det här pedagogiska och...
Rita på tavlan? Ja, nu när det har jag inte tänkt på. Nu när du säger det så kan jag
känna
att jag gillar att stå framför tavlan. Det är väl någonting av läraryrket som ligger kvar. Jag har ju faktiskt roat med mig att ha lite oförberedda prov och så på mina anställda också.
Just det.
Så det är tillbaka till de här gamla diagnostiska.
Nu är det whiteboard så inte kritstavlor.
Nej,
som när du var ung.
Jätteskönt för ljudet också.
Just det.
Ja, nej, men det stämmer nog.
Mm. Ja. Vad hände sen då? Från att du stod och var lärare och fick 12-åringar och hänga med i medeltiden.
Ja. Nej, men jag jobbade 6 år med eller inom läraryrket på olika sätt, och sen kände jag att jag ville göra någonting annat. Hade ingen aning om vad jag egentligen ville göra. Jag ville på något sätt tjäna lite mer pengar. Jag ville göra karriär, men jag visste inte alls. Och då hade jag en nära vän till mig som hade börjat på ett företag som heter TDC förlag, som var då danska Telia, jobbade med katalogförsäljning, så han var då säljare.
Är det samma som företagsfakta?
Ja, exakt. Det är samma. Den delen jag jobbade på hette Stortele, men de hade också företagsfakta och lokaldelen. Så det var samma bolag. Så det var mycket en slump. Det hade lika gärna kunnat bli
något annat.
Vad som helst.
Det hade kunnat bli pannkaksvänder eller?
Ja, nej, men jag var verkligen helt öppen för i princip vad som helst.
Men du var bra, för du blev kvar.
Jag tyckte det där var väldigt, väldigt roligt.
Vad krävdes av dig i början då? Till alla unga som lyssnar och kanske sitter och gör tuffa jobb idag.
Alltså det som krävs är ju dels att du vågar liksom bryta mönstret. Nu, jag hade ju en trygg tillvaro i läraryrket. Det hade jag ju kunnat fortsätta med. Jag gillade jobbet. Men jag bestämde mig för att liksom bryta mönstret och prova något nytt. Och det är klart att det krävs ju något typ av mod i det. Att man, okej, nu ger mig ut det där okända. Får se vad det tar i vägen. Men sen måste man lite så där tro på sig själv också. Att det här kommer jag att klara. Och den viktigaste egenskapen är ju att man är beredd att göra jobbet och att man är beredd att göra det som krävs för att lyckas. Och då får man kavla upp ärmarna och köra på. Och det fick jag absolut göra. Det var inte så att det var någon dans på rosor.
Var det här vanlig prospektering och kalla samtal? Eller vad fick du göra?
Nej, jag började ju med liksom nykundslista. Det här var ju då katalogförsäljning, så att det var liksom en ganska tuff försäljning och dessutom inga befintliga kunder utan verkligen liksom kalla samtal. Så
det var en massa lyft varje dag.
Massa lyften varje dag. Jag kommer ihåg att vi hade utvärderingsmöten flera gånger varje dag, så vi började 8 och sen klockan 10 så hade man avstämning då med närmsta chef om hur det hade gått de här 2 timmarna. Hade man gjort tillräckligt många lyft? Hade man inte gjort det, var man tvungen att ha en plan för hur man skulle ta igen de här lyften nästa pass. Och så höll vi på så där efter lunch och vid 3 och sen innan man gick hem då vid 5. Och så där liksom rullade dagarna. Så det är klart att det var tufft.
100 pickups, 25 samtal, 4 offerter, ett avslut.
Ja, ungefär så. Och det var ju... Det stämde också väldigt väl. Alltså att du var tvungen att hålla det tempot du hade ungefär den hitraten och så var det bara att köra och köra och köra.
Och vad hos dig, vilket personlighetsdrag, hur kom det sig att du faktiskt pallade med det här? För jag tror det här är ju det här är ett av de tuffaste jobb man kan ha.
Ja.
Så alla ni som gör det där ute, det här är ju ingen dans på rosor verkligen.
Nej, men jag tror idrotten har ju såklart en del av det där också, som tävlingsinstinkten och att man aldrig ska ge sig och
alla 35 timmar i veckan träning var inte roliga kanske.
Nej, det är klart att det inte är så. Och sen så har man det där med att man gärna vill vara bättre än bordsgrannen och man vill liksom prestera bättre än någon annan. Så tävlingsinstinkten och grunddrivet är ju urviktigt. Annars så kommer det ju, annars är det fel yrke.
Var du bättre än bordsgrannen?
Jag minns väl, jag kom ju då från liksom lärarlönen och den vardagen till att jag tjänade väldigt, väldigt bra med pengar. Jag tjänade bättre pengar då än vad jag gör idag. Den första tiden. Nej, inte ens i proportion.
Är det så?
Så det var ju en kulturkrock som var...
Om Aftonbladet lyssnar så med Joakim förhandlar sin lön.
Ja, exakt. nej, men det var just den skillnaden som också gjorde att man kände att herregud, det här verkar vara en väldigt kul bransch och gör man jobbet bra så finns det belöning också.
Ser utdelning.
Så var det.
Så du var en av de bästa. Hör jag rätt?
Ja, jag tror att jag på den korta tiden TDC var också en speciell tid. Och lite klassiskt sådär för säljyrket när det är upp och ner och det kan gå bra och dåligt och det är väldigt små marginaler. Jag kommer väl ihåg, jag hade mina första månader där och det gick som sagt väldigt bra. Så kommer jag ihåg att jag en av dagarna, jag tror att jag skulle gå på toa, kom tillbaka senare och då möts jag av en av mina kollegor och hon gråter. Och så frågar jag så, men varför då? Vad har hänt här? Ja, men vi har fått sparken allihopa. Ja, okej. Okay. Jag var ju bara på toa. Vad hände här? Det har gått jättebra för mig. Och då var det ju så att man hade bestämt sig för att lägga ner Stockholmskontoret. Så från den där liksom, fan vilken härlig bransch, vad kul det här är, till att plattfall, inget jobb, nu är det dags att hitta något annat.
Så du fick börja smaka på mediebranschens olika volatila.
Ja, exakt. Det har varit verkligen högt och lågt på kort tider. Så det var.
Så vad hände då? Då fick ni sticka allihopa oavsett om man var bra eller inte.
Ja, i princip så var det. Det var jag och en annan kille som vi, du nämnde Företagsfakta tidigare. Det var en annan del då inom TDC. Så vi fick jobb där efter mycket om och men. Så jobbade jag där ett par månader. Trivdes inte riktigt med det. Oklart varför faktiskt. Men sen hoppade jag på. Det var en av samma kompis faktiskt som tipsade mig om att gå till TDC från början. Han hamnade i ett samtal med en person som han då ville sälja annonser till. Och så tyckte hon att han var så pass bra. Så hon sa så här, men jag köper den här annonsen, men jag skulle också vilja att du börjar jobba för mig.
Mm. Det är lite klassiskt också.
Ja, ja, exakt. Och då sa han så här, ja, men jag kan nog tänka mig att göra det, men då kommer jag ta med mig en person till. Och det var jag då.
Så oavsett du vill eller inte så hade du nytt jobb.
Ja, så då hade jag nytt jobb igen.
Var solidariskt av din kollega då.
Ja, exakt. Så vi hoppade på det där och tyckte att ja, men herregud, eget bolag verkar ju coolt. Det kör vi på. Det gick inte alls bra.
Inte?
Nej, vi jobbade med platsannonser och men vi hade tuffa uppdrag, ganska tuffa budgetar, tjänade inga pengar, men kände att nej, men vi har ju testat saker innan, ibland funkar det inte. Men då igen av en slump, jag träffade Anna Eriksson, som säkert många vet, hon är idag vd på Annonsdags och varit på Bonnier Tidskrifter och har varit på inom Chipset också. Hon var en av cheferna på TDC när jag började. Så jag sprang på henne tidigt där. Men sen så hamnade jag då på Boemedia. Och sen av en händelse så sprang jag på Anna Frysdisken, ICA Globen. Och då hade hon precis börjat som försäljningschef på Aftonbladet då. Och då var hon ute på rekryteringsrunda. Och så berättade hon om en tjänst som innebar att man skulle jobba med sportmagasinet och utländska spelbolag. Och så stod vi och pratade fram och tillbaka i frysdisken. Och så,
kan det här månne vara 11 år sedan, något sånt?
Exakt så. Mm. Och på den vägen...
Bra rekrytering, Anna.
Ja. Jag och Anna har ju... Jag har mycket att tacka Anna. Dels liksom TDC-tiden. Då var vi kanske inte jättetajta, men det var ju där vi liksom skapade första relationen. Och sen har ju Anna varit... liksom min mentor många år, framförallt i början av min karriär på Aftonbladet. Snappade upp mycket av hennes ledaregenskaper, mycket av hennes sätt att vara i sånt som jag har försökt att liksom ta efter. Men så fick jag jobb på Aftonbladet och började då med sportmagasinet som var ett månadsmagasin som vi gav ut då. Och så fick jag då den kundlistan som på den tiden var utmaningskunder, skulle jobba med utländska spelbolag. Det var så här, ingen ville riktigt ta i den typen av kunder.
Jag har hört det viskas om att det gick ganska bra.
Ja, då hade jag det året. Nu har jag själv här hur hela min karriär är slumpartad. För så var det här också. Anders Jardin var ju chef.
För du har inte jobbat hårt under tiden förstås.
Jo, men det har jag absolut gjort. Och jag är inte så att jag har... jag har inte haft tur så, men det är klart att det
börjar någonstans.
Man måste liksom vara i rätt position när tillfällena ges, och så måste man vara modig och våga hoppa på dem. Mm. Och sen måste du ändå göra jobbet och de delarna. Men det här var ju det året som Anders Jardin då bestämde sig för att men vi ska nog utmana här, och vi ska nog försöka lita på EU-lagstiftning, och ja, men vi utmanar och så tar vi in de utländska spelbolagen. Det gick väldigt bra det året också.
Finns det några roliga anekdoter från den här tiden?
Det kom ju ett mästerskap ganska snabbt. Jag började ju 05-06 var det ju dags för fotbollsmästerskap. Inför mästerskap så sålde vi, på den tiden så hade vi paketlösningar som man sålde. Det var guld, silver och brons. Vi hade 3 paket i varje kategori. Och jag kommer väl ihåg, jag var och träffade en byrå och en kund. Jag var ganska nervös inför det här mötet. För det var rätt mycket pengar, och det var inte helt oviktigt att just de här affärerna skulle sitta. Så jag gick igenom...
Och var det nu du fick börja jobba mot mediebyråer? För det hade du inte gjort på DDC förstås.
Nej, exakt. Så att det här var ju en ny... omgivning, nya utmaningar, annat sätt att sälja. Och så hamnade jag då direkt i hetluften, och jag kommer väl ihåg så här, jag gick igenom de här paketen noga med alla fördelar och varför man nu skulle köpa det ena och det andra paketet. Och så avslutade jag mötet då, eller min dragning, med har ni några frågor, synpunkter, något ni kanske skulle vilja ändra på och så där. Och så vet jag att jag tyckte det var konstigt, för då svarade han så, nej men det där blir jättebra, vi kör på det bara. Ja, kör på det. Vad menar du då? Nej, men det blir kanon. De där paketen, vi tar dem.
Alltså, ja, nu och då ska handlar det om stora pengar.
Ja, det var ju ett par miljoner per paket. Då. Och då skulle de ha 3. De skulle ha alla 3 paket i varje kategori. Då. Så 9 paket skulle de ha. Och då hamnar du liksom i den omvända situationen. Där så, nu ska jag ju träffa några andra spelbolag också. Så ni får inte köpa alla paket. Så det var nästan så... Det var inte jättemycket prat om rabatter och så. Utan det var nästan...
Tvärtom.
Så det var väl en...
Så då började det gå bra?
Då började det gå bra. Nej, men det var... Spelbranschen är också någonting jag har att tacka, dels för att det såklart gick bra och det liksom hjälpte mig i min karriär på det sättet. Men det är också, i och med att lagstiftningen har varit som den har varit hela tiden, och det har alltid varit så här fram och tillbaka, får man inte, hur långt kan man liksom pusha gränserna, så har man varit, eller jag har varit tvungen att verkligen sätta mig in i kundens affär och förstå deras utmaningar och hitta nya sätt att integrera och hitta nya lösningar och så.
Jag hörde att på den där tiden när det började gå riktigt bra, då kunde man till och med ta taxi från Globen till Globen. 20 meter. Stämmer det här?
Ja, det stämmer nog att jag vid något tillfälle kan ha varit lite frikostig med någon av taxiresorna. Så är det absolut, tyvärr.
Jag har också hört, nu vet jag inte alls om det här stämmer. Du får väl dementera eller bekräfta att du tycker om shot, så har du någon gång ställt in typ 1000 shot.
Ja, 1000 är lite överkant.
Ganska många.
Ja, jo, men jag vet att jag har någon kväll då jag har beställt in ett par hundra shot.
Mm, det är ganska många också.
Så det är ganska många, absolut. Ja, men jag tycker det är...
Jag pratar med säljare, de saltar alltid.
Ja, exakt.
Leman.
Jo, nej, men det har blivit en annan shot. Jag tror att det är många som... råkat ut för ett annat shot race, absolut.
Just det.
Så är det.
Var det en härlig period den här början att komma in och sälja mot mediebyråer och få en helt annan kanske substans i sin försäljning?
Ja, men jag tror att om man ska dela upp livet så här i olika delar, så är det klart att från den dag jag började på Aftonbladet Chipset, så är det är liksom ett nytt kapitel i mitt liv. Det har varit svinkul rent ut sagt på många sätt. Det har ju varit utvecklande och liksom alla de delarna, men det har också varit väldigt, väldigt mycket roligt. Det är ju, den här branschen har ju många löneförmåner med sig. Det är klart att jag har ju fått se både EM och VM fotboll på plats. Jag har fått se Champions League. Det har varit mycket roliga resor med kunder och
allting heter och representation. Det är så himla bra.
Ja, perfekt. Så
vad hände från att du nu blev anställd av Anna Eriksson och började nu sälja mot byråer och då få ansvar för spelbolagen, började åka lite mer taxi, dricka lite mer shots. Vad hände sen?
Nej, men jag är ju otålig som person. Och nu hade jag liksom fått upp den där känslan av att jag ville göra karriär och ville komma framåt och så. Jag vet inte hur många idéer jag presenterade för Anna kring nya roller, nya positioner, nya chefsspår, avdelningar och gud vet vad. Jag hade många idéer, och jag tror att min filosofi har varit att det är klart att man, och det säger ju alla och det är delvis sant, så det, alltså gör man ett bra jobb så kommer chansen att dyka upp förr eller senare. Och det är nog delvis sant. Mm. Men jag tror att man också... Dels så måste man vara på topp själv när tillfället väl dyker upp. Och dels så tror jag att man kan jobba på att försöka vara det naturliga valet när det där tillfället dyker upp. Och då ett bra sätt är ju att föreslå idéer själv. Att man har egna tankar på nya satsningsområden eller områden där man själv kan tillföra någonting. Så att jag hade en period där jag verkligen, verkligen ville framåt, och som sagt många möten med min chef och många tankar och idéer på hur jag skulle få nästa kliv i karriären.
Kände du alltid att du ville ha en chefsposition? För det är inte helt självklart. Det är ju assvårt att vara chef, och jag tror det är något som ligger i en ryggrad. Jag vill till exempel bara driva bolag. Jag vill inte vara chef.
Nej.
Det är svårt. Man tror att det är bara en titel, men det är så mycket mer.
Ja, men så är det. Jag tror att, och jag håller verkligen med. Det finns ju alltid massor med osynliga karriärsvägar som man på ett eller annat sätt försöker följa. Det jag saknade var nog den delen som jag fick via lärarjobbet, där att man är ansvarig för en grupp och man ska få andra att prestera och lära sig och bli bättre. Så att jag var ganska säker på att jag ville komma åt personalansvaret med allt vad det innebär. Det är klart att det inte alltid är en dans på rosor. Det är en hel del ganska tuffa samtal och diskussioner och spår så.
Vad tror du att dina anställda gillar mest med dig som chef?
Mm. Det är sån där fråga man inte ska svara på själv. Men jag inser också att jag inte kommer komma undan. Nej, men vi jobbar mycket med feedback på Chipset. Så det jag ofta får höra är att jag är rak, att jag är tydlig, att jag inte lindar in saker och ting. Alltså jag säger som det är, även om det ibland kan vara tufft, så vet man vad man får. också att jag är nyfiken och liksom engagerad. Det är en av mina styrkor, att jag på riktigt är engagerad i liksom vardagen och vad det innebär.
Det hörde jag också idag när jag ringde och tog lite smyginfo om dig när du skulle komma hit. Men att du är väldigt engagerad, väldigt nära affären, och att man tycker väldigt mycket om dig som chef när man väl känner dig.
Ja, vad kul.
Så om vi vänder på frågan och istället säger, vad skulle dina anställda ogilla med dig som chef, tror du?
Nej, men det är nog den delen som du själv har upplevt kopplat till mig, att jag är väldigt svår att komma liksom in på livet, speciellt så där första intrycket och kanske första tiden som anställd, så är man nog ganska osäker på
vart man har
mig, om jag nej, men jag kan nog vara lite svår. Så
jag kommer så himla väl ihåg när jag träffade dig första gången i Schibsted-huset. Ja. Och så gick vi fram, och det här var bara en kort minut eller någonting sånt, och så hälsade vi, och så tänkte jag, men fy bubblan, vilken tråkig människa. Men gud, har han ingen humor den här, det kändes ju inget roligt alls. Och så har jag hört det nu inför att vi skulle ses, så nu känner jag dig lite bättre, och också hört lite mer ut om dig efter den gången, för det var ganska länge sedan nu, och hört så mycket bra feedback. Men jag har också hört att många har upplevt det här, precis som jag gjorde.
Ja.
Att det är svårt att komma den här Joakim Flodin på livet. Och sen har Jessica, min kollega, pratat så mycket bra om det. Jag tänkte sen, hon är inte klok. vad trodde vi att det här berodde på? Du känns faktiskt super osvår nu när du är här.
Ja, alltså, som tur är så, de som har jobbat lite längre med mig, ja, brukar ju just nämna det där. Ja, men du är inte så där svår och sur som jag trodde att det var.
Nej.
Ska man ju fundera på om det är bra eller dåligt då. Men
det är när mäklarbrickorna kommer fram.
Ja, exakt. Då är jag jätterolig. Nej, men jag vet inte. Det kanske har någonting med mitt utseende att göra.
Också, ja, du har sådana ljusa ögon kanske. Ja, det känns lite
sammanbiten.
Ja, sammanbiten.
Fokus. Och jag är ju aldrig sur. Jag är inte en...
Rak men inte sur, det är bra.
Ja, vi säger så. Rakt men inte sur.
Mm. Ja. Och bättre än första intrycket. Till de som nu bara fått det första.
Ja, exakt. Ja. Men då kan du ju andra sidan bara bli bättre.
Ge Joakim Flodin en chans till, allihopa där ute. Han är bättre än vad man tror först.
Ja, det låter bra. Det låter bra.
Om vi då vänder på frågan och tänker så här, vad uppmärksammar du och uppskattar du mest hos dina anställda?
Vi har ju varit inne i en omorganisation nu, och jag har haft en hel del intervjuer och diskussioner så. Och jag tror att det är samma saker oavsett roll, oavsett position. Så liksom det faller tillbaka på engagemang. Och det där, alla de ord som blir flossliga. Men om det liksom ligger hjärta och någonting bakom det där, så stämmer de väldigt bra. Man måste vara engagerad.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Och där tror jag att man ska nog inte ljuga för sig själv heller. Man ska vara ärlig med att man tycker att branschen är intressant, eller att man gillar att jobba med kunder, eller att man gillar att träffa människor. Och inte bara säga det för att man tror att det låter bra i en intervju. Nyfiken tror jag är extremt viktigt att vara. Och det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket hos mina anställda också. Att man Men man är intresserad av hur det går i andra länder, hur andra trender, branscher. Hur kan man göra vårt erbjudande bättre? Hur kan vi tänka annorlunda? Varför ser vi inte den ena och den andra affären? Nyfikenheten är extremt viktig och jag har sett ett stort värde liksom på den. Viljan att utvecklas är också någonting som jag har sett högt värde på. Och det är högt och lågt. Det kan vara sådana delar som jag själv har som utvecklingspunkter med liksom det rent personliga. Att man är noga med att säga hej på morgonen och alla de delarna. Till att man
inte ser ut som att man har huggtänder när man träffar någon första gången.
Nej, ja, men därför det är också ett utvecklingsområde. Det är klart att det är en mycket trevligare arbetsplats om man tänker på de delarna. Det måste man ju jobba med. Men det kan också vara att man på riktigt vill förstå den nya programmatiska affären. Vad innebär det för framtiden? Så den där viljan att utvecklas den är viktig.
Har du alltid haft en plan eller ett mål med din karriär?
Nej, inte så att det har funnits specifika roller som jag som har pekat på eller vill ha så.
Men det ryckte ju inte. Anna lite grann i armen där.
Ja, men det är nog mer viljan av att jag vill framåt än att det är en specifik tjänst. Så.
Så egentligen bara bli bättre än igår hela tiden?
Ja, men ja, det kan man väl säga. Jag tror Schibsted har ju varit en organisation som är i ständig förändring. Det är jättesvårt att peka på en roll som finns idag och ens tro att den ska finnas kvar om 2 eller 3 år.
Just det.
Ja.
Om vi då reser framåt i tiden, några år, säg 10 år, hur tror du att branschen har förändrats då?
Jag tror att den ser mycket kommer vara lika, men jag tror att mycket kommer vara det som kommer bestämma är ju det är mycket prat om sådär, men vad kommer säljarens jobb vara, hur kommer mediebyråns eller medieplaneraren och reklambyråns jobb. Det jag tror man glömmer det där är liksom användaren. I vårt fall, Schibsteds fall, så är det mycket liksom publicisten eller liksom besökaren. Det är någonstans där vi måste titta på hur ändrar sig beteendet i hur man tar till sig nyheter eller andra typer av tjänster. Så det är klart att det kommer vara annorlunda om 10 år. Det är ju bara att titta på hur utvecklingen har varit de senaste åren.
Det blir självkörande bilar och så kommer printen tillbaka igen. För ja. då dör radion och så läser man tidningen i en självkörande bil.
Ja,
nej, kan det vara något?
Så kan det absolut.
Det analoga är det nya heta.
Ja. Det vore kul ja, om det tog en
totalt omvändning.
Ja, ja.
Jag tror inte det kommer hända, men det hade ju kunnat vara en kul.
Jag kan ju print, så det vore kul. Ja,
ja precis. Ja. Shit alltså. Schibsted skulle satsa på det igen.
Mm.
Om vi skulle ge tips då till karriärsugna unga som vill åstadkomma det du har, vad skulle du säga då? Och nu har du ju nämnt lite grann redan att man ska ha mod att hoppa på och våga tro på sig själv. Men vad tror du har varit framgångsfaktorn för dig?
Ja, men det är klart att det blir ju de orden som man nog måste liksom se över. Och så måste man se sig själv i spegeln och känna att ja, men det där är verkligen jag. Jag gillar att hoppa på nya utmaningar och jag vill kavla upp ärmarna. Men sen tror jag att... Men säg att man lägger till tålamod också. Det är inte en av mina starka sidor på något sätt. Men jag tror att man ibland mår bra av att skynda lite långsamt och se vart man är på väg. Och också se att man kan ju vara liksom som klippt och skuren för en roll. Men den är för tillfälligt upptagen. Och då måste man ha lite tålamod också.
Just det, jobbigt.
Ja, det är jättejobbigt.
I en sån här roll som du har idag på ett stort mediehus. Har du fortfarande tveksamhet att saker och ting ska ordna sig? När tvivlade du senast? Och när tyckte du att det var riktigt jobbigt att vara där du är?
Vi hade den här diskussionen på en middag för inte så länge sedan. Och då landade vi i allihopa egentligen att sådär... Herregud, när ska de komma på mig?
Just det.
Så här känslan av att... Vad kan jag egentligen? Vad händer om någon synar? Och på ett sätt så kan jag, den känslan kan jag ha ofta sådär, att man känner att hur ska vi reda ut det här, eller det nu,
kommer man att räcka till?
Ja, men lite så. Mm. Så den finns ju ofta. Men den, jag tror att den är nyttig också.
Mm.
Det gör på något sätt att man är lite på tå hela tiden också.
Kan du fortfarande ha liksom hjärtklappning när du går och lägger dig för att du inte vet hur morgondagen ska lösa sig?
Nej, men det är nog, det har faktiskt lagt sig. Det hade jag absolut
oftare.
Ja. Men det kommer kanske lite med åren där. Jag känner mig lite mer trygg i att jag inte behöver gå upp så högt i varv.
Jag hörde faktiskt ett uttryck som någon sa, allt skit löser sig och det som inte löser sig, det löser sig ändå på något jävla sätt.
Ja, och det är ju det är lite så
skönt,
sant.
Ja, det är lite skönt att vila på ibland när det känns lite motigt. Men jag som inte har kommit så långt som du har kan ju ibland tänka sig, men hur klarar de utmaningar som är mycket större och mycket svårare problem än vad man har som lilla mig? Liksom?
Men, och så känner alla, tror jag. Det finns alltid som ett nästa steg, en utmaning man inte tror att man ska kunna klara, och det behöver inte vara bara i yrkeslivet, det kan lika gärna vara liksom privat också. Så finns det alltid något sådär, herregud, hur ska det där gå?
Mm. Kommer du räcka till?
Ja.
När fick du skäll senast?
När fick jag skäll senast? Ja, det var nog det var ingen jätteallvarlig utskällning så, men det var, jag måste säga att det var min mamma
inte,
då.
Du hade inte följt ner toalettringen.
Ja. Nej, jag måste säga att det var min mamma. Hon är väldigt noga med fortfarande att jag ringer när jag har varit ute och flugit, och så när man väl har landat, då ska man alltid ringa hem till mamma. Och det hade jag inte gjort. Jag hade till och med låtit det gå över natten. Så då ringde hon och var väldigt upprörd dagen efter.
Det var odugligt.
Ja. Så då fick jag mig en uppsträckning.
Mm.
Ja, så det är skönt.
Mamma håller koll på Jocke.
Ja.
Och tvärtom då, när skällde du senast? Vem är du när du skäller på folk eller tycker att de inte har hållit måttet?
Ja, men jag gör inte det.
Nej.
Ja, det...
Du skriver fy skäms på tavlan.
Ja, exakt. Så får man stå i skamvrån. Nej, men det här, jag tror inte på skälla så. Det, jag tror inte det är en bra lösning.
Nej.
Nej.
Hur har du firat medgång och eller då tacklat motgång?
Nej, men man ska fira medgångar. Det ska man absolut göra. Det är ju hela grejen. Man sätter upp mål och så ska man klara dem. Och då ska man absolut fira dem. Jag tycker vi har varit duktiga på att fira medgångar liksom på, inom chipset och på avdelningen. Så det är... Vi har ju en avdelning nu som mår väldigt bra. Vi trivs väldigt bra med varandra och har väldigt kul ihop. Och då är det klart att då är det extra kul att liksom fira medgångar och så. Så att det gör vi väldigt mycket löpande. Det är ju en av de delarna som ger liksom energi till vardagen, att man faktiskt kan fira lite delmål man har satt upp under året och sådär.
Och tackla motgångar då, om det går för jävligt, vad gör du då?
Men det gör det. Det går tufft ganska ofta. Jag tror att man... Det där försöker man på något sätt sopa under mattan och gå vidare. Jag tror man ska vara noga med att erkänna för sig själv när det går ganska tufft. Vi har ju haft... Ja, men vi har avveckling av D2D, ett annonsbolag som vi hade tillsammans med Metro. Vi hade avveckling av Impact.
Just det. Mm.
Som vi hade tillsammans med Expressen. Och vi har haft diverse omorganisationer som har inneburit en hel del liksom, tuffa samtal med både chefer och andra medarbetare. Och det är klart att det är tufft. Det är ju inte den roliga delen av jobbet på något sätt. Men det är ganska viktigt om man lär sig varje gång. Och jag tror bara att man sopar inte det där under mattan, utan lär dig någonting varje gång. För man gör misstag varje gång de där tillfällena dyker upp. Och då är det skönt att inte göra samma misstag igen.
Just det. Och varje gång med misstag så får man mindre hjärtklappning nästa gång det är något knas.
Ja, så är det.
Har du något sånt där karriärsmässigt, har du någon sån här blunder som du minns lite extra mycket? Till exempel, jag minns när jag började, jag hade rekryterat mycket eventpersonal, så skulle jag börja rekrytera säljpersonal. Och så var jag nervös för min chef satt med mig på den här intervjun och jag skulle hålla själv intervjun och jag höll på att coola vippen liksom. Och så kom jag att titta lite snabbt på CV:et och så säger jag så här till kandidaten: "Jaha, och hur var det att jobba på B2B?" Som jag trodde var ett företagsnamn, vilket det inte var. Har du något sånt där som du kommer ihåg, sånt där lite skämselkudde från din historia? Som man kan skratta åt idag, men som inte kändes lika kul då.
Nej, ingen sån riktigt åt det hållet. Men det är klart att man har varit liksom helt fel på bollen många, många gånger.
Hos kund, eller?
Ja, ofta hos kund, där man har haft en bild. Man har så här försökt att läsa på kunden och liksom förstå vilka utmaningar just den här kunden står inför. Och så har man liksom misstolkat situationen helt fel. Och diskussionen drar åt fel håll bara. Så har det varit flera gånger. Och då
lite
får man ju
i stil med hur det var att jobba på B2B.
Ja, men lite så. Ja, men det här har ju varit ett viktigt satsningsområde för er. Nej, det har det inte varit. Nej, just det. Men det var det jag tänkte och så får man gå vidare.
Så man bara räddar den.
Ja, nej, men det har funnits mängder av sådana tillfällen. Men jag har inget sådär.
Nej, inget specifikt.
Herregud, här gick det riktigt, riktigt fel.
Vi gör en till podd. Du kan få återkomma.
Ja, det kommer. Det kommer.
Nu när man har kommit till då, som du är idag, försäljningsdirektör på Schibsted, vad har du liksom, vad har du för mål idag och vad drömmer du om idag? Vad vill man sen?
Vad vill man sen? Det där är en bra fråga. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra sen. Och det är en ovan situation för mig eftersom jag alltid jag har inte vetat så här vilka roller som har varit nästa och så där, men jag har alltid vetat att jag vill framåt och det vill jag fortfarande. Nu har jag ju nyligen fått en ny roll, så nu handlar det mycket om att bara hitta vardagen, sätta organisationen, få saker och ting att funka som man hade hoppats att det skulle göra.
Börja le när du träffar folk första gången.
Du ser bara samma saker. Det finns mycket att jobba på. Mm. Så för tillfället har jag inget sådär givet nästa steg.
Alltså jag tycker det här har gått som en dans, Jocke.
Ja, vad kul. Känns fortfarande sur och tråkig med drakliga
tänder. Du känns mycket bättre nu. Jag har verkligen tänkt när folk har sagt att du varit härlig, så tänkte jag, nej men alltså, de kan ju inte vara riktiga. Men nu känns det faktiskt väldigt lätt och väldigt glad. Och till alla ni som tänker som jag gjorde, att den där Jocke är för bubblan, så är han faktiskt inte alls det. Och jag är jätteglad att just du var med av just den anledningen.
Kul.
För du har verkligen brytit ner mina fördomar jag hade om dig för många år sedan, för sig. För nu har jag hört mycket om det efter det.
Vi får se hur det är nästa podd om.
Eller hur, om några år.
Några.
Just det. Tack så hemskt mycket för att du medverkade. Och tack allihopa för att ni har lyssnat.
Tack själv.
Ja, gick det där.
Bra, det gick fort.
Ja, det gjorde det faktiskt. Ja, du tycker inte du att vi har glömt något?
Jag har ju varit danslärare också. Så det blev en hel del liksom bugg i gymnastiksalen.
Är det sant? Ja. Jag är en jävel på bugg verkligen.
Och ja, då måste vi bugga.
Ja, det här är en utmaning. Absolut. Någon gång så måste jag och Jocke bugga. För att jag går och tänker så här, fan vad synd att man står nu bara och stuffar till så här umfa musik och inte pardansa, för det är så himla roligt.
Ja. Vi får dricka shot och bugga helt enkelt. Det blir perfekt.
Ja, eller hur? Ja, men det var ju faktiskt en oanad talang.
Ja, men du ser, det tar lite tid att lära känna mig.
Ja, det öppnar lite. Ja, men nu så ska vi stänga av podden och så ska vi dricka shots och dansa bugg. Tack allihopa för att ni har lyssnat. Jingeling. Och med det tackar vi Joakim Flodin, försäljningsdirektör på Schibsted, för att du kom hit. Och så måste jag tacka för dansen förstås. Tack till er som har lyssnat också. Stilen börjar bugga, och din lycka kan vara god, för hos din vän du blir populär. Dansa och sjung med, så går det nog säkert bra. Dansa ska du se, att allt är som det ska. Bugga, sätt i fart på alla pågarna, jag bugga, så det hörs i alla kågarna, jag bugga. Och din lycka kan vara ljud, för hos din vän du blir populär. Oh, la 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 la.